Det är torsdag och det är dags för Avanza-podden igen. Det är den 27 augusti idag och vi befinner oss som vanligt nere i källaren på Avanza. Men den här gången för allra sista gången i den här studion tror jag, eller i den här källaren. Jag tror att vi har sagt tidigare att det är sista avsnittet i källaren, men nu är det nog det på riktigt. Ni som har följt med oss här under sommaren vet ju att vi har hållit på och tjatat om en ny studio vi ska få. Och förhoppningsvis så kommer vi dit på måndag och då lovar vi att börja sluta tjata om var vi sitter. Det kanske inte är superintressant för er, men för oss är det ändå lite mysigt. Men det är augusti som sagt och det har ju varit en otroligt stark augustimånad. Vi börjar närma oss, eller det ser ut som att det kommer bli den bästa augustibörsmånaden sedan 1996, det vill säga på 24 år. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Det känns starkt. Nej, men vi vet ju att det varit liksom det kraftiga fallet i mars. 18 dagar tog det faktiskt bara. Ingen hade riktigt kunnat tro det. Vi pratade lite grann om den gamla, man ska inte säga klyschan, utan ordspråket sell in May and stay away då. Until St. Ledger's Day, om man vill då säga hela. Och vi brukar ju prata om att sommaren brukar bli lite skakigare kanske för att det blir en tunnare handel. Volymerna på börsen går ner, man gör annat. Men det har ju varit ganska mycket fullt fokus den här sommaren, eller egentligen hela det här året. Jag tror de flesta av oss har haft lite träningsverk till och från i skallen. Och ingen hade väl riktigt kunnat ana hur stark sommarbörsen skulle bli, eller augusti. Jag kollade innan vi gick ner här. Vet du hur mycket vi är upp från 1 juni fram till idag, 27 augusti, när det här spelas in, mellan tummen och pekfingret?
Mellan tummen och pekfingret 12%?
10,33, så att det var en bra gissning och det är tvåsiffrigt. Och augusti som sagt riktigt, riktigt starkt. Och någonstans så kanske det också visar på just den här vikten med time in market versus market timing. Sen hade ingen kunnat ana att det skulle återhämta sig så fort. Men nu gjorde det det.
Mm, det tackar vi för. Eller ja, egentligen så har vi ju pratat om här att vi kanske inte hade haft något emot rent personligen om det tagit lite längre tid. Man har fått in någon mer lön eller månadssparande på börsen där. Men nu gick det snabbt och det är väl bättre än alternativet. Idag så tänkte vi prata lite om ett av Niklas favoämnen, nämligen index, hur de är komponerade och vad det finns för versus nackdelar. Och ja, han kommer sväva ut fritt. Men innan det så tänkte jag ta tillfället i akt här. Medan tid fortfarande finns och bara gå igenom lite ett bolagsbesök som vi gjorde igår. Vi hoppas nu med nya studion som vi får att vi kommer kunna ta dit fler bolag, VD:er, CFO:er som får berätta och presentera sitt bolag som ni både kan lyssna och titta på. Och vi var väl liksom nere och doppa tårna igår kan man säga när vi åkte ut till Täby tillsammans med Henrik från Sea Worldwide, deras småbolagsförvaltare, och besökte MIP och träffade deras vd och produktchef och lite andra personer på bolaget där. Vi pratade ju om Mips, det här hjälmbolaget, eller de som gör den här lilla plastfilmen, plastbiten som sitter i många cykelhjälmar till exempel och ska förhindra rotationsvåld. Vi pratade ju om det när Henrik besökte oss här i podden och då råkade väl jag säga ja, den där lilla plastbiten, och då lyssnade de, Max, vd:n på Mips, på det där och sa, hörde av sig och sa ja, det är inte bara en liten plastbit. Eller ja, kom ut till oss så får vi presentera vad vi gör. Och det gjorde vi igår.
Ja, och det där är ju ett väldigt, väldigt roligt. Det är ett roligt sätt att lära sig mer. Jag menar, det är ju det vi älskar med investerarresor. Nu lyser ju de med sin frånvaro såklart när tiderna är som de är. Men det finns ju väldigt många intressanta bolag även på hemmaplan. Och när jag säger intressanta, spännande bolag, så behöver det ju inte vara rent finansiellt bara att det är ett köpläge på börsen, för vi har ju inga rekommendationer på så sätt, men att det är spännande, intressanta, innovativa bolag som vi ändå har i Sverige. Så det där besöket blir ju lite kall i chokladfabriken, och man får ju en, men en helt annan syn såklart. Vi gillade det där, vi tog med oss jättemycket. Och marknadschefen där, han hade ju hela världen som arena. Så det var ju tur att de jobbade med lite byråer. Det är ju inte varenda bolaget som är ett litet svenskt bolag med global närvaro. Det var rätt jobbigt att försöka vara ute och lobba och prata med väldigt många olika marknader i många olika länder samtidigt. För han var ju själv, jag menar, vi på Avanza, vi är ju inte en jättestor grupp heller, men vi är ju ändå fortfarande bara i Sverige.
Så är det. Något man kanske ska ta med sig om vi har lite unga lyssnare här, helt off topic, eller men off topic från det finansiella, men det som marknadschefen sa, det var ju att man märkte ju att Tyskland var en intressant marknad för dem. Jag menar, är det 80 miljoner som bor i Tyskland eller någonting sånt, och Europas liksom största ekonomi, så att vill man vinna Europa måste man vinna Tyskland. Så vi pratade ju lite om det, och då sa ju han det, att det var mycket enklare att göra affärer i Tyskland när man pratade tyska. Så när han anlitade byråer som sen skulle prata med tyska hjälmtillverkare, så det var liksom enklare för dem på ett visst sätt än när han ringde upp och pratade engelska. Det var lättare att connecta. Och det där kanske man ska tänka på om man är ung idag, att, och känner sig att svenska, engelska funkar alldeles utmärkt. Det gör det absolut. Men det är inte så tokigt om man har ett tredje språk. Franska, tyska, arabiska, kinesiska, you name it. Språk är icke att frakta. Det blir lite mer personligt när man kan prata med folk på samma språk.
Ja, och jag måste här också bara lyfta, jag har ju min ungdom i Unga Aktiesparare, men nu även Aktiespararna av naturliga skäl för att jag har blivit lite äldre. Och det här är ju ett perfekt forum att göra precis det vi gjorde igår. Så har ju min uppväxt karaktäriserats. Och jag har haft förmånen att göra det med dig också, med de investerarresorna och nu igår och sådär. Och man eldar upp varandra lite grann, och man liksom tar med sig mycket hem och man lever på det länge och sådär. Just att träffa bolag och gärna om man har möjligheten att komma till bolaget och kanske se att det är någonting annat än bara ett kontorslandskap. För här var det också en labbmiljö. Och där de släppte hjälmar, och sen så var det huvuden i hjälmarna, inte då riktiga huvuden utan modellhuvuden så att säga.
Och otroligt tunga.
Vi fick ju känna på vad ett huvud väger, och det var ju någonting bland det första jag var tvungen att berätta när jag kom hem då. Och det tänker man ju inte på, för att ryggkotorna eller nackkotorna lyfter ju upp huvudet, men får man en känsla för vad huvudet egentligen väger? Det känns ju inte så tungt när man tittar runt med börsglasögonen på, men det var väldigt tungt. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att lära sig mer om bolag och få lite kuriosa och lite know-how. Och det som jag tog med mig, jag hade en kvarts föreläsning när jag kom hem om hur allt det där funkade, och tjejen var till tokig på mig, men jag blev liksom sådär, jag blev inspirerad liksom. Men en takeaway som jag tog med mig, det var ju, det gäller säkert andra branscher också, att standarder inte tog hänsyn till rotationsvåld och rotationsskador. Och att det kanske är det som är make it or break it om man faller illa och kanske får en hjärnskada eller blir helt återställd. För har man en hjälm, ja, men då klarar man den snabbaste, alltså initiala smällen och sådär. Men de berättar ju, vi ska inte sväva ut för länge, men jag tyckte det här var intressant att hjärnan, den glider lite grann i vatten där uppe i hjärnkontoret, och att den kan glida en 10-15 mm, men tar ett tvärstopp när man ramlar, då måste den energin ta vägen någonstans, och då kan man med deras teknologi liksom styra om den här energin så att den inte går rakt in i hjärnan och skadar den, utan att den fortplantar sig i andra delar av kroppen istället. För att de här fibrerna i hjärnan, jag vet inte om man kallar fibrer, jag kanske säger fel, men kan man komma ner och minska den här energin och impacten bara 10%, så kan det vara skillnad mellan att en sån här tråd går sönder eller inte, och det är skillnad mellan en hjärnskada och inte. Och vi försökte ju förstå liksom, varför globalt har man inte tagit hänsyn till det här? Och då fick jag känslan att det var lite grann som när bilarna kom en gång i tiden. Det var ingen som brydde sig ens om bilbälte. Det var inte ens krav på bilbälte. Och att jag såg på dem, jag tror vi båda såg på dem, att de kände sig lite frustrerade. Att man måste kämpa för att förklara hur viktigt det här är. Och det finns många saker som är viktiga. Men det här också. Och hur mycket det finns kvar att göra. Och hur dålig kunskap det finns kring den här typen av skador. Det var någon cyklist, du kan ju sport mer än mig, som hade skadat sig rejält och tagit livet av sig. För att det inte är jättesällsynt personlighetsförändringar om det är så att man ramlar väldigt illa och får en hjärnskada, och det är ju väldigt, väldigt tragiskt.
Mm, supertragiskt. Det känns ju också som, nu ska inte vi liksom göra reklam för produkten som sådan, men det känns ju som en no-brainer om det kostar 200 kronor till med en hjälm och få den här MIPS-plastfilmen då, i, som kraftigt reducerar risken för det här rotationsvåldet. Och det fanns ju nu även i billigare hjälmar. De sa väl att en cykelhjälm från 300 kronor kan ha en MIPS-film i sig, ungefär däromkring. Och det som var superintressant rent som ett aktieperspektiv, rent finansiellt perspektiv, man förstod ju att det är cykel som har varit och är deras cash cow, och det är där de är liksom mest etablerade så att säga, och framförallt i Nordamerika lät det ju som, men nu så har de ju en strategi framåt där de ska satsa väldigt mycket på säkerhetshjälmar till typ byggindustrin, gruvindustrin, alltså för yrken, och den marknaden var ju ännu större. Om de pratade att deras adresserbara marknad för hjälmar var kring om hela totala sporthjälmsmarknaden var 50 miljoner per år, så var väl deras adresserbara 30 miljoner per år eller någonting. Men för säkerhetshjälmar så menade de ju att där kunde marknaden uppgå till ungefär 70 miljoner hjälmar årligen. Så det kändes ju som lite viktigt för bolaget, för aktien, att de slår sig in där, ordentligt etableras.
Ja, och det kan man väl säga som du sa också. Nej, det finns ingen form av upplägg att vi ska prata om det här besöket i den här podden. Men samtidigt så har vi ju alltid sagt att det är lite kul att vi kan tänka sig som att du som lyssnar på det här är en tredje person kring det här bordet. Du lyssnar på det digitalt, men det blir liksom som ett litet veckosamtal, och vi vill ju dela med oss av vad vi har gjort under veckorna och kanske spännande möten bakom lyckta dörrar med olika typer av förvaltare eller vad det kan tänkas vara, att vi får bjussa och dela med oss. Och nu råkade det vara ett bolagsbesök, och jag tror att en och annan kanske hade önskat att man hade varit med i det här bolaget sedan 2017. Det är inte jättelänge sedan de noterades och är upp nästan 700%. Framtiden, ja, det finns ju aldrig någon garanti för framtiden. Men i dessa coronapandemitider, så i och med att den här typen av bolagsbesök, främst via Unga Aktiesparare och Aktiespararna för gemene man där ute, är lite mer sällsynta. Även för dem. Jag sitter ju i Aktiespararna. Vi gör ingenting. Vi gör ingenting just nu. Så är det ju väldigt mycket digitalt. Och det är många bolagspresentationer digitalt från rätt många olika hus där ute i Finans-Sverige. Och de flesta hittar man ju på YouTube. Så det är ju faktiskt en rätt bra källa, Johanna, till kunskap och inspiration.
Mm, superbra källa. Och som gör som Niklas, gå in på bolags IR-sidor, Investor Relations, så kan ni hitta det mesta där också. För transparensens skull här, när vi pratar om ett lite mindre bolag, så ska jag också säga att jag äger aktier i det här bolaget, har gjort det en ganska lång tid. Sen blev jag lite nervös för att det gick upp så mycket, så jag sålde bort mig. Och sen blev jag nervös för att det gick upp ännu mer, och sen köpte jag igen. Och jag har ingen aning om det har varit en bra eller dålig affär. Så jag vill liksom, det är ingen rekommendation åt något håll. Jag vill bara vara transparent.
Nej, och jag äger inga aktier i MIPS. Det är ju dumt, men... Ja, men det är kul att det finns olika spännande bolag på börsen där ute, och det är också kul, Johanna, men vi har pratat mycket om techsektorn och den har drivit börsen, den fortsätter att driva börsen norrut, men då är det också ganska kul att det finns en rätt stor bred undervegetation av andra spännande bolag. Man behöver inte liksom lägga alla ägg i samma korg, och man behöver inte lägga alla ägg i samma sektorkorg heller. Och det är väl också kanske skälet till att leta sig utanför Sveriges gränser och ha lite geografisk mix i portföljen. Det är inte läskigt att köpa utländska aktier, men det är många som tycker det. Men skillnaden utgår från bolag istället för marknad. Och det är mycket tech där borta på andra sidan pölen. Och här i Sverige har vi mycket bank och verkstad, men det finns mycket annat också. Det här var ett exempel på det då.
Mm. Lägg inte alla ägg i samma korg. Det brukar man inte göra om man sparar i indexfonder. Det gör man absolut inte om man sparar i indexfonder. För en indexfond följer ju ett index som är som en sammansättning av bolag helt enkelt. Och det är lite det här med index som vi tänkte prata om idag. Lite med anledning av att i USA så finns ju kanske världens mest kända index, S&P 500, som följer de 500 största amerikanska bolagen. Men det brukar, men på senaste tiden har det lite skämtsamt kallas S&P 5, med anledning av att det är ju 5 bolag som utgör hela 23% av värdet på det här indexet, nämligen Facebook, Amazon, Apple, Microsoft och Alphabet, alltså Googles moderbolag. Så det fick oss in lite på det här med indexspåret, och jag vet att du har läst en hel del intressanta artiklar på ämnet.
Ja, men det är intressant med index, och jag menar, det vet vi ju att våra lyssnare också tycker, åtminstone stora massan lyssnare, i och med att vi ser hur fondflödena ser ut. Och jag menar, det var ju fullt fokus indexfonder i fjol. Och det gäller ju inte bara Sverige, det gäller ju faktiskt globalt att vi har en indexifiering som allt mer förstärks. Och det är klart att de flesta indexfonderna när det kommer till USA följer S&P 500. Och lite grann det jag tyckte kanske var intressant för den här podden är ju att det nu för dörren står en omviktning i Dow Jones. Som, om man läser hela namnet, så är det Dow Jones Industrial Average, och det pekar ju någonstans mot att det kanske då är industribolag främst. Och det här är ju det äldsta indexet i USA som fortfarande är i bruk från 1896. Beräknas ganska konstigt. Det är liksom priset på aktien får en ganska tung vikt, alltså inte börsvärdet utan priset på aktien. Det är lite udda. Det fanns inte datorer när man började beräkna det här. Men det, idag så här på måndag, Johanna, så viktar man om det här. 3 bolag kommer in och 3 bolag åker ut. Och det är lite gammal industri som åker ut och kanske lite ny industri, lite tech som kommer in, bland annat via Salesforce. Så att det är lite grann ett tecken i tiden, och lite kanske komiskt också när det heter Industrial Average helt enkelt. Så det var väl därför vi kände att ja, men låt oss prata lite grann om det här och vad som händer också om vissa bolag ingår i ett index och andra ingår inte, om man väljs in eller om man inkluderas eller om man exkluderas. Och det här har vi också sett i Sverige, att vissa rörelser på vissa aktier kanske beror på att man kommer in eller ur ett index och sådär. Och det är ju inte riktigt på sådana rörelser man vill köpa och investera i ett bolag långsiktigt, men det är väl värt att känna till att den effekten finns. Men det jag tycker är intressant nu med USA, Johanna, det pratas jättemycket tech, och de här techbolagen fortsätter att avancera norrut. Vi ser att bolagen kommer med pangrapporter som tar analytikerna på sängen. Inte bara att de var bättre än befarat och att man hade befarat jättedåliga rapporter för att det är kristider, utan det är riktigt, riktigt, riktigt bra rapporter. S&P 500 är värdeviktat. Techsektorn är den största sektorn med 27,5% av index. Nästan var tredje dollar i indexet ligger i techbolagen. Och det får ju en självförstärkande effekt, vilket gör att indexerna letar sig ännu högre upp. Nu är det ju inte bara Nasdaq 100 som ligger på all time high, utan nu har vi även S&P 500 som åter är på all time high i USA, och det har gått väldigt fort, och det är mycket tack vare tech, så därför ska vi bubbla lite grann kring det. Men vi har ju pratat lite om Nasdaq 100 i den här podden. Utan att titta på pappret kan du gissa hur mycket det indexet är upp i år?
I år 25%.
37.
Oh.
Och då har vi alltså en 76% i uppgång ungefär från botten, coronakraschen.
Det här är ju techbolag.
Det här är mycket techbolag.
Primärt.
Och då kan man ju också, jag menar techbolagen, jag tror att det utgör, det är över 60% tech i Nasdaq 100. Och då tycker jag att det kan ju vara vettigt att återigen diskutera det här. För även om vi har diskuterat techbolagen jättemycket, så finns det faktiskt andra sektorer också. Och det är ju det vi vill se på börsen nu. Vi vill se en bredare återhämtning.
Jag var lite SVT över det hela. Det finns andra telefoner också. Även Apple är bara, iPhone är bara en typ av telefon.
Ja. Ja, och där det blir en mer, ja, men man vill se en lite bredare återhämtning i ekonomin. Sen så läste jag någonting jättebra i en amerikansk artikel som sa att Wall Street is not Main Street. Och lite grann vad det innebär, det är att börsen har inte riktigt kanske ett likhetstecken mellan den reala ekonomin. För de bolagen som är tunga på börsen är inte lika tunga i den reala ekonomin. De är kapitalsnåla, det behövs inte jättemånga anställda på de digitala bolagen. Även fast de är många till antalet, så är en motsvarande bolag med motsvarande börsvärde i den traditionella ekonomin, industrin, har betydligt mycket högre personaldensitet. Mycket mera personal.
Försörjer fler.
Försörjer fler också. Så att det blir liksom en liten diskrepans mellan bolagen som driver börsen norrut och den verkliga ekonomin. Det är inte jättestor tyngd i amerikanska S&P 500 mot resor, restauranger, kryssningsbolag. De finns, de är 3-4 stycken globala spelare till antalet. De har ju drabbats stenhårt, hotell etc. Men de är inte tunga sektorer. Så nu, vi har liksom en liten graf, eller en liten en bild framför oss. Vi ser tech 27,5%, hälsovård har vi pratat mycket om. Där sa vi väl att en global spending ligger på 12% på hälsovård globalt, när vi hade Micke från SeaWorld här för jättelänge sedan. I USA var det på 18% ungefär. Sverige var väl 10. Där någonstans. Hälsovård 14,5% i indexet. Och sen så går det ganska snabbt neråt. Det är 11 sektorer i S&P 500. De 6 minsta sektorerna tillsammans är inte ens lika stor som techsektorn. Och minst energi. Tech har gått upp 28% i år. Och energi har gått ner 40%. Hur tänker du, Johanna, när vi börjar bena ut sektorviktning? Är det någonting du går runt och tänker på dagarna alls?
Ja, men det är klart att jag är medveten om hur sektorviktningen ser ut på ett ungefär på olika marknader, och att USA är väldigt tech-tungt, och framförallt då Nasdaq, men även S&P 500. Medan Sverige, det har vi tjatat om här, hur bank- och verkstadstung svenska börsen är. Men min take på det här med liksom att vissa sektorer har en väldigt stor del av index och vissa bolag har en stor del av index. Och så kan man ju vrida fram och tillbaka på om stiger deras aktiekurs välförtjänt, eller är det lite att det bara flödar in pengar till index, vilket trycker upp de här kurserna alldeles för mycket. Och jag tycker väl kanske någonstans att som privatsparare är det sällan, eller som någon slags investerare, men framförallt då man vill vara lite mer passiv sparare, liksom. Det är sällan så himla lönsamt att ställa sig framför ett skenande lokomotiv, framför ett skenande tåg, för att försöka stoppa det. För det kommer man ju inte själv kunna göra. Sen kan man tycka att så här, ja, men de stora techbolagen, fangbolagen, de är övervärderade och det är orimligt att det hela tiden skjuts in pengar som skjuter upp deras aktiekurs. Ja, det kan man ju tycka, men man kanske inte alltid ska bestämma hur man investerar utifrån någon slags personligt tyckande eller bara känsla. För uppenbarligen, om du alla är emot dig, så då kanske det är mer lönsamt ibland att hänga med.
Ja, men det kanske är likt de som skäller väldigt mycket på amerikanska centralbanken Fed eller kanske europeiska ECB. Ja, det kan man ju göra om man vill. Men om det nu, klart att de påverkar ju marknadsförutsättningarna, och gör det, och den expansiva penningpolitiken att börsen stiger. Ja, det kan ju bli ganska dyrt att kanske stå vid sidan av och med armarna i kors och muttra. För så var det ju under hela förra årtiondet. Mm. Så att jag tror att det finns inga dåliga väder. Man kan tycka vad man vill om det som nu görs, såklart. Men man liksom, det finns bara dåliga kläder. Man får nästan göra det bästa av varje enskild situation, kan jag tycka.
Laga lite efter läge. Sen vill jag också bara tillägga i det här att självklart, jag vill ju också se en liksom bredare återhämtning. Det vill man ju se mer för att det ska vara någon mer kraft i ekonomin, så att säga. Att industrin bör röra på sig mer konjunkturkänsliga. Det är vad man håller ögonen öppna efter nu. Men på temat med de här techbolagen och att de är så otroligt stora i index, så bara påminn om det, att man får ju mycket av det här bara genom att spara i våra vanliga stora fonder. Så man behöver inte känna att jag har missat hela tåget bara för att jag inte sparar i ETF-en Nasdaq 100 till exempel. Om vi tittar på den näst mest ägda indexfonden, jag tror att det är näst mest ägda på Avanzas plattform, form Avanza Global, som ju då är en global fond som ska följa liksom hela den utvecklade marknaderna, världsbörser, så är ju Apple 4,19% av den fonden, av innehaven. Microsoft 3,34, Amazon 3,02, Facebook 1,38. Sen har vi Alphabet, Johnson & Johnson, Visa, Nestlé, Procter & Gamble. Så att man får ju de här stora jättarna även i en helt vanlig global fond. Sitter man på en index USA-fond så får man ju ännu lite större vikter, men det kan ju vara värt att komma ihåg.
Ja, och det finns så mycket att tänka på kring index, kan jag tycka. För ibland brukar jag, då hör man ju människor säga att nej, men det går inte att slå börsen över tid. Det gör det. Det vet jag själv att det gör, för det har jag själv haft förmånen att göra under alla mina år. Och har jag gjort det för att jag tagit högre risk? Kanske. Fast jag kan i och för sig tycka att det är lite jobbigt att jag har haft lite för stora bolag som inte har sprungit lika snabbt. Men sen har jag haft mindre bolag med en mindre andel av min portfölj, en mindre peng, men som har sprungit så snabbt så att de har blivit. De är inte ens urombrottade på relingen på ekan, men de håller på att sitta och trycka i sig massa bars med jättehögt energiinnehåll så att det blir tyngre och tyngre.
En eller ett par fullträffar.
Exakt, och då får man ju fundera kring index, vad index är för någonting, för det finns mer index i Sverige och det finns mer index i USA än vad det finns aktier i Sverige och USA. I USA är det långt över 10 000 aktier och i Sverige är det långt över, eller en bit över 1 000. Och då kan man ju fråga sig vilket index det är man menar. Eller ska det vara ett likaviktat index, eller ska det vara ett värdeviktat index? Att de gamla storbolagen, PRO-ligan som grundades 1850 eller 1900 kallt, som haft enormt lång tid på sig att bli stora och är stora och haft ett mycket, mycket stort värdeskapande, men kanske inte springer lika snabbt framåt. Är det ett sånt index man vill ha? Det här har ni hört förut. Det här är liksom inga nyheter i den här podden. Och jag menar, vissa index har kappning. Man sätter en kappning på att vissa enskilda innehav får inte vara större än x procent, eller en sektor får inte vara större än x procent. Vi har lärt oss idag, vi har redan idag, det är bara strax efter lunch, vi har redan gnabbats. Vi brukar göra det ibland, det blir en bra outcome. Liksom. Vi har en extremt conviction på våra egna åsikter och sen så blir det gnabb som om vi har varit gifta i 50 år. Det är tur att det bara är du och jag i vår grupp. Och att vi dessutom ska nu få den här studion där vi kan sitta. Det är ingen som hör oss i källan heller hur mycket vi än skriker. Nej. Fast vi skriker inte. Men det kan vara en kappning då på sektorer eller på bolag och där man inte får en 100% replikering för att det inte går. Jag menar, i Sverige så har vi usage-regler på fonder så att du får max ha 5% i varje enskilt innehav. Men ingen regel utan undantag, så du får ha 10% stekar så länge de tillsammans inte utgör mer än 40% av fondförmögenheten. Men det kan ju vara så att vi har ju bolag på Stockholmsbörsen som är över 10%. Då får du inte heller en full replikering. IT-euforin, millennieskiftet, IT-kraschen, Ericsson stod för 48% av OMXS30 till 1 800 miljarder. Undrar hur man gjorde med replikeringen då? Och att de som köpte en indexfond då kände att wow, perfekt.
Fanns inga indexfonder.
Fanns inte ens indexfonder här, får jag lära mig. Så att det här...
Tror jag. Jag ska inte ta gift på det, men indexfonder har ju framförallt kommit de senaste 20 åren.
Och i USA, som brukar vara lite snabbare, Jack Bogle på Vanguard.
I USA fanns det.
I USA, som gick ur tiden. Där läste jag en artikel från Yahoo Finance som sa att det här började bli lite jobbigt för dem. För SEC i USA, eller Securities and Exchange Commission, motsvarigheten till Finansinspektionen, säger att det blir jobbigt om ni går över 25% sektorexponering. Därför då börjar sektorn väga alldeles för mycket. Dels 5% per innehav, men även 25% i en enskild sektor. Så de menar att det finns en risk att fonder och indexfonder där man tror att man får en replikering mot S&P 500, det tech driver, att de nu kan börja släpa efter. Och då börjar vi gnabbas liksom så här, gäller det här i Sverige? Och du hittade ju ingenting som tyder på att så är fallet i Sverige idag.
Nej, för svenska fonder som då följer UCITS-reglerna, som är EUs regler för fonder som marknadsför till privatpersoner, så är det däremot så att inget innehav får överstiga 10% av fondens värde. Och Är det några innehav som överstiger 5% av fondens totala värde, så får de här stora bjässarna tillsammans inte överstiga 40% av fondens värde. Och det finns ingen risk för i dagsläget för de indexfonder, USA-fonder, globalfonder, Sverigefonder. Det liksom ligger inte i närtid. Så att jag menar ju att det där är liksom inte en issue för de som lyssnar på den här podden, men kanske bra kunskap.
Ja, men vilket är skönt för de som lyssnar, så att man inte behöver bli orolig i magen. Men det finns ju en annan typ av fonder också.
Mm.
Alternativa investeringsfonder och specialfonder. I det här fallet kan vi väl fokusera på specialfonderna, för de kan ju bara ha två innehav. Fast inget innehav får ju någonsin gå över 50%, så att i praktiken så måste du minst ha tre för att safea lite grann. Det jag är nyfiken på, det är hur gör man som småsparare för att hitta på våran sajt och förstå om det är en specialfond som alltså inte följer de här UCITS-reglerna. För när du säger 5% i varje enskilt innehav, eller lite mer om du så vill och har jättehög conviction, så länge det inte övergår då 40% av fondförmögenheten. Det är ju det som ligger till grund för när vi brukar säga att en fond har minst 16 innehav. Alltså den matematiken blir minst 16 innehav, men man måste ha minst 17, för annars kan de ju inte liksom röra på sig. Men den här specialfonden, de har ju mycket, mycket, mycket friare regler. Hur hittar man information om det är en specialfond?
Ja, men då får man ju ta upp fonden, och så på fondöversikten väljer man detaljer och nyckeltal, och då står det UCITS där i den rutan på en rad, och så ja eller nej. Och är det då nej, så är det en specialfond som får ha lite andra regler. Sen kan det ju vara så att fonden själv i sin beskrivning säger att vi har möjlighet att ta mer koncentrerade bett, men vi brukar inte göra det, bla bla bla. Men då finns ju i alla fall möjligheten.
Ja, men skönt, för att jag menar, det blir lite lingo om man bara går in på fondöversikten och så ser man UCITS ja eller nej, och så förstår man inte riktigt vad det innebär, men då är man nu med om...
Ja,
det
och
vanligaste
skulle,
är ja då, får man kanske
ja,
säga.
Ja, det vanligaste är ja, och framförallt, alltså jag vet faktiskt inte om någon indexfond i Sverige som inte är UCITS, utan då är det mer... Det kan vara någon småbolagsfond eller liknande där man vill ha lite större flexibilitet. Men de är ju vanligtvis aktivt förvaltade. Eller det är de ju. Så att, det är ju lite en annan typ av fond. Just vad som generellt finns på den svenska marknaden.
Och lite hedge och sånt där, kan jag tänka mig. Hedgefonder.
Hedgefonder är ju alltid specialfonder. Ja. Sådär, att de ska kunna blanka och så vidare och så vidare.
Men alltså, jag tänker nu här på S&P 500. Nu har vi förstått att tech är liksom störst, 27,5, hälsovården är på 14, de sex minsta sektorerna är tillsammans inte ens större än den största tech. Och just det här med att vi säger att det är olika karaktäristika i olika länder, olika index, och de speglar lite grann de olika ekonomierna. Amerikanska börserna speglar inte riktigt den reala amerikanska ekonomin, och 2/3 är ju konsumtion. Skulle du kunna tänka dig, skulle man kunna ha en likaviktad indexfond branschmässigt? Det ska kanske bli jättekonstigt.
Ja, alltså det finns ju sådana här olika faktorfonder i varianter där det ska vara, där de följer någon viss typ av strategi. Där kan man ju bygga upp ett eget index, men jag har svårt att se liksom poängen med det.
Nej, men jag såg...
Men jag vet att du vill ha en likaviktad fond.
Och många med mig. Uh-huh. Nej, men jag såg en väldigt intressant kuriosa jag måste dela med mig av, som Nasdaq skrev om. Och det är att de sa att ungdomar, millennials, det finns ju också den här generation Z som är ännu yngre då, men millennials som du och jag tillhör, de graviterar i väldigt stor utsträckning i USA då, mot Nasdaq 100, det här som vi har pratat om. Indexet som är upp 37% i år, eller 76% sen botten. Man får nästan lite fjärilar i magen, för det är inga små rörelser vi pratar om. Men det är det ju generellt inte på något index, den här snabba återhämtningen vi har sett. Påeldade av stimulanser får man ju såklart säga. Men det intressanta där var att millennials idag, Johanna, är den största befolkningsgruppen i USA med 72,1 miljoner människor. Jag tror de är väl 320 totalt där borta ungefär. Och de investerar jättemycket i techbolag. De är ofta digital first. och digital natives och uppväxt med internet, även om du och jag kommer ihåg en tid när vi var små innan internet slog igenom, såklart. Och de här kommer i allt större utsträckning vara en större del av arbetsmarknaden och är kanske redan idag. Och de blir chefer och de är investerare och de sitter på poster där de sköter inköp och investeringsbeslut, och de blir en allt större del av investeringscommunityn också. Och det är klart att de favoriserar ju de bolagen som ligger dem varmt om hjärtat, som de har liksom haft under en stor del av sin uppväxt, liksom det har varit i tidigare generationer. Och jag tyckte att det där var ganska intressant.
Mm, det är det. Och jag tror att det, då får man ju tänka så här. Millennials, absolut en väldigt stor köpkraft. Men om man tänker i investeringar så är det ju en naturlig förmögenhetsförflyttning som kommer ske till millennials fördel här kommande år av liksom naturliga orsaker. Jag såg någon siffra på summorna som förväntades ärvas av millennials. Det var helt abnormt. Jag har inte lika bra sifferminne som Niklas, så jag kommer inte ihåg det. Men så det finns ju alla möjligheter att ännu mer kapital kommer att flöda den här vägen. Och mot gröna investeringar, där man kanske i och för sig får räkna vissa techbolag även om det drar en väldans massa energi, men det brukar ju ingå i lite miljöindex och så vidare.
Ja, för två andra takeaways där var dels att millennials känner sig stressade när det kommer till konsumtion. Vi sa att 2/3 av amerikansk ekonomi är konsumtion, och de menade på att väldigt många tar influenser från sociala medier, typ Instagram, där man ser bilder på vänner, bekanta eller bara människor man följer som har köpt någonting och känner sig pressade att köpa samma sak, och sen så köper man det där på kredit och också frågar sig hur de har haft råd, hade man svarat. Och att man tycker att det där är en jobbig press. Men en annan femma som också var en liten intressant takeaway, det var att MSCI har gjort en studie på hur millennials ser på hållbara investeringar. Och där hade 95% svarat att de tycker att det är intressant, viktigt. Och jag tror att det var en 75-80% som hade sagt att man ser framför sig att byta investeringar. Sälja innehav om det inte lever upp till de värderingar man har på hållbarhet. Så att jag vet att det här delar upp människor i två läger, och vi har pratat om det här mycket, och det var väl mera kritik och muttrande förr i tiden och mindre idag, men det spelar liksom ingen roll för den generationen som är största borta, som har en stark köpkraft, som bestämmer vart pengarna ska kanaliseras och investeras i, som kommer att ärva stora mängder kapital framåt. Det verkar som att de är ganska bestämda och beslutsamma på vad de tycker är investable och not investable.
Glädjande nog, får man väl ändå säga. Det är en ganska tydlig riktning som det går åt, även om det måste öka på lite snabbare. Apropå det så hörde jag någon intressant, jag lyssnade på ett seminarium idag som SPP Storebrand anordnade. Då handlade det om vad man trodde om det här med European Green Deal och de ökade investeringarna som ska ske mot den gröna sektorn nu efter den här coronakrisen, om liksom pandemin har gjort att det här har tappat farten lite. Och då sa förvaltarna där att det är intressant, för efter finanskrisen så tog det 3-4 år innan man överhuvudtaget började tänka på det här med miljön igen. Man var så fokuserad på liksom bankerna, den ekonomiska situationen här och nu. Så att miljön försvann lite från agendan. Här i år tog det typ 3 veckor. Sen började man direkt prata om hur ska vi kunna rikta insatserna vi gör nu till en grön återuppbyggnad av Europa och så vidare. Så att det har hänt någonting även där. Så att den allmänna uppfattningen är väl ändå att det kommer fortsätta flöda pengar till gröna investeringar.
Ja, jag tror att vi har nämnt det här på det, men jag är lite osäker. Jag såg att man eventuellt i det här återhämtningspaketet, det här gröna, vill inkludera byggnation av 1 miljon laddstolpar. Elektrifierade laddstolpar då, så att säga, för elbilar.
Och Biden har sagt att om han vinner så ska det användas federala pengar till 500 000 laddstolpar i USA.
Ja, det går intressant. Det är någonting annat som är intressant. Det är ju också hur bolag påverkas om de inkluderas i ett index eller inte. För jag vet, det här har vi pratat om tidigare. Vi har pratat om Nibe tidigare som rusade ganska mycket och kanske fick stämpeln liksom grönt bolag. Och då allokerades de mycket pengar dit, och det var många branscher som kliade sig i huvudet och tyckte att men herregud, nu har det gått lite väl fort. Och vet du vad, Johanna? Alltså, det är inte jätteovanligt att jag ser från olika analyshus när man får en liten analys och så står det, nu har den här aktien dragit alldeles för mycket, vi bedömer att det är av teknisk natur. Just att det inkluderas i ett visst index, och då brukar vissa förvaltare köpa på sig kanske aktien innan omviktningen sker, och sen kanske senast när omviktningen sker. Och jag vill bara att man ska vara medveten om det här, för det är ju något som kan göra att aktiekursen drar lite grann. Och det är ju synd att om man nu kanske köper på det, för det är väl rimligtvis kanske så att det faller tillbaka. Det finns ju lite studier som visar på att det är en anomali att aktiekursen brukar dra några procent när det står klart att man ska inkludera sig i ett visst index. Och sen är det väldigt mycket indexpengar. Det är väldigt många människor som sparar i indexprodukter. Och ju mer pengar som kommer in, desto mer aktier i det här bolaget ska ju köpas. Och det i sin tur skapar någon form av kudde på nedsidan. Det mest abnorma exemplet vi har, jag ska inte trampa några på tårna, det är ju Tesla. Mm. Och det finns jättemycket förväntningar på Tesla, och de har nog kanske visat att de gör mycket bra. De har en battery day i september där man förväntar sig väldigt stora nyheter, om så är fallet. Jag har ingen aning. Men man spekulerade också i, och nu har de gjort vinst 4 kvartal i rad, vilket är ett krav för att inkluderas i S&P 500. Och många tror jag spekulerade lite grann i att man skulle bli invald där, och den aktiekursen har ju stigit jättemycket. Men i normala fall, det fanns en studie från på Nasdaq Baltics hemsida, och då pratar de om några procent. Men alltså några procent, Johanna, skulle en fond kunna ge några procent, 1-3 procentenheter per år mer än index, det gör mycket över tid. Men just på att den här effekten finns, och att man kanske ska vara lite försiktig, för ibland kommer vissa aktier dra jättemycket, och det kan vara av teknisk natur och att det är liksom lite grann övergående. Det blir en anomali när aktien helt plötsligt går från att befinna sig på landsvägen till E4-an. Och det är positivt för bolaget, men ibland blir det lite knasigheter vi småsparare måste ha koll på. Vad tänker du kring det? Tänker du överhuvudtaget när du investerar om ett visst bolag ingår i ett visst index eller inte?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Sen tror jag ju att de utländska bolagen jag investerar i, de ingår väl, eller de amerikanska, de ingår nog alla i S&P 500. Så det har nog inte riktigt varit något jag har behövt fundera på. Det är ganska stora bolag sådär. Och i Sverige så investerar jag ju bara i bolag på Stockholmsbörsen. Så att jag kanske har något försnåret, jag vet inte. Nej, men jag brukar faktiskt inte tänka på det. Men det är klart, skulle det vara något väldigt speciellt så skulle jag väl fundera på det. Själv då?
Nej, inte jättemycket. Lite grann, och det är väl kanske om man ser något bolag som drar lite väl mycket och man är lite nyfiken på vad det kan bero på, men då kanske man sätter sig ner, då kanske du och jag sitter och bubblar kring det, och så kanske vi landar i att det skulle kunna vara något sånt, eller att man får en rapport eller analys som säger,
om man blir skriven på näsan med det helt enkelt
om man blir skriven på näsan, ja, men då kanske man funderar lite på det, men nej, inte till vardags, inte det första jag tänker på när jag går upp på morgonen. Men en intressant grej bara, som jag hörde här från USA, de är Dow Jones, det äldsta indexet, där de menade på att de här bolagen nu som kommer in, det är Salesforce, Amgen och Honeywell som inkluderas från och med måndag nästa vecka, och ut åker Exxon, alltså ett av världens största bolag tidigare, Pfizer och Raytheon Technologies.
Ring ut det gamla, ring in det nya, ja, som de lite säger på nyårsafton.
Ja, men lite. Alltså, det är ju ändå ett signalvärde.
Verkligen.
Dagens guld, dagens olja om du så vill, är digitala ettor och nollor.
Mm. Olja kommer bli en stranded asset. Nu sticker jag ut hakan, men alltså någon gång.
Olja har i rätt stor utsträckning blivit en stranded asset de senaste åren. Vi har sett enorma nedskrivningar på många bolag. Det är svårt att greppa siffrorna, och sen så flyger det där, det liksom bara fladdrar förbi i det mediala bruset kanske, som för en småsparare som är här på hemmaplan. Men alltså när bolag går ut och säger att, och jag vet vi har twittrat om det här tidigare och sådär, men de här stranded assets sker redan idag. Och om du kanske funderar på vad det är för någonting. Alltså man har tillgångar i balansräkningen idag, ungefär som att man själv kanske har en bil och en bostad och en båt eller vad det nu än kan tänkas vara, och spar pengar på sparkontot och sådär. Och har du 100 000 på ditt sparkonto, ja, men då kommer du inte ens fundera på vad det är värt. Därför du tänker att 100 000 på konto, det är 100 000. Jag behöver liksom inte ens ifrågasätta det. Men bolag behöver ju ifrågasätta att vi har tillgångar på balansräkningen idag som är värd si och så mycket. Men man måste ju löpande fundera och liksom värdera de här rättvist. Är värdet på våra tillgångar värt lika mycket idag som man trodde förr i tiden? Kommer vi kunna tjäna lika mycket pengar på det här oljefältet, oljebassängen, med de reserverna vi tror att vi har i marken? Det kommer ta så här länge att få ut dem. Oljepriset har vi bedömt att vi kommer vara på den här nivån. Nu kommer det vara på en lägre nivå framåt, är vår bedömning. Där måste man ju hela tiden göra en ny ansats i att tror vi att värdet överensstämmer med vad vi har sagt tidigare? Det är inte som att ha 100 000 på ett bankkonto, det är så mycket enklare. Och facit är ju att vi har sett enorma nedskrivningar i sektorn. Vi har många som säger att det här inte är investable i USA. Vi har också sett BlackRock som med 7000 miljarder dollar under förvaltning som säger att vi måste ta ett enormt krafttag mot det här. Eller liksom för att tänka mer hållbart. Och när vi pratade om det här när Larry Fink gick och skickade ut det här, så sa vi att ja, vi får se vad som händer. Nu har det kommit lite rapporter att det har hänt väldigt mycket och att bolagen har skärpt sig rejält när det kommer till den här typen av rapportering också. Men det man menar här då med Dow Jones är att man inte trodde det skulle vara samma effekt på de här bolagen, för det finns fler indexfonder, indexprodukter som följer S&P 500 än Dow Jones. Alltså att effekten på bolagen inte blir lika stor när de väljs in eller faller ur Dow Jones, även om det är det anrika. Alltså det är ju verkligen top notch, det indexet man kanske vill finnas i. Men att det inte blir liksom riktigt samma påverkan. Och jag såg en grej från USA, jag måste bara få läsa det här. Goldman Sachs sa tech represents the largest sector underweight across large cap mutual funds for the first time since at least 2012. Vilket innebär att fonderna i USA underviktar techsektorn för att den har blivit för stor och för att med motsvarigheten till Finansinspektionen tycker att en branschsektor får inte vara för stor. Så att om tech nu fortsätter att driva, vilket det till synes verkar göra än så länge i alla fall, så får du inte bang for the buck som amerikansk investerare i alla fall. Det är för att de underviktar tech. Du har tagit fram att vi inte gör så i Sverige, men där gör man det. Jag tycker att det är ganska tänkvärt det här faktiskt.
Mm. Då är de Sverige-registrerade eller Europa-registrerade fonderna vinnare på så sätt, i och med att de får ha mer än 25% i en sektor.
Och det här har väl kanske inte varit en utmaning tidigare, i och med att jag är lite osäker.
Nej, det känns ju inte som det.
Nej, det känns inte som det. Oljesektorn var jättestor på 80-talet exempelvis. Men jag tror inte att det var så stor.
Det var inte min känsla heller. Men då kan vi vara glada att vi bor i Europa och att det är UCITS-regler. UCITS-reglerna är ju ibland... finns det ju de som menar att de är lite för nitiska, men i det här fallet var Europa mer liberala än USA.
Ja, men det känns som att det här poddavsnittet, det blir så här lite parterapi. Nu har vi pratat ut oss. Vi har fått liksom vi har fått prata om det vi hade på hjärtat kring det här temat. Indexfonder är jättebra. Det ger massor av människor en möjlighet att få exponering mot börsen. Och sen finns såklart alltid möjligheten för stockpickings för de som vill välja sina egna karameller. Men Johanna, när det kommer till fonder och vilka fonder som har stora stekare i vissa olika enskilda innehav, så har vi ju en nyhet från och med idag, eller hur? Det här är ditt område,
ja.
Fonder. Vad har vi lanserat för någonting på morgonen?
Ja, men om man har lite omvänd ordning, om det är en aktie som det har hänt någon nyhet i, eller en aktie man bara är väldigt nyfiken på och tycker det är intressant, men man kanske dels inte sparar direkt i aktier eller av någon annan skäl vill ha det via en fond, då kan man gå in på ett bolag nu. Avanza.
Om du inte kommer på några andra bolag. Det borde ligga dig varmast om hjärtat.
Ja, säg Avanza. Så kan man under översikten, kan man i appen ska sägas, ännu inte på webben. Men då kan man under översikten se vilka fonder är det som har störst innehav i det här bolaget. Alltså i vilka fonder utgör den här aktien störst andel av den fonden. Om vi tar då Avanza, så går jag in här, får scrolla neråt lite. Och så står det så här, fonder med innehav i aktien. Cicero Sverige A, där utgör Avanza 4,19% av fondinnehavet. Och sen har vi AMF Aktiefond Småbolag, där Avanza-aktien utgör 2,44% av fondinnehavet. Och så här kan man ju fortsätta och bara kika på olika aktier. Om vi tar Nibe till exempel, som vi har pratat om här i podden. Då kan man gå, det var lite fler fonder som hade innehav i Nibe. Störst innehav var Öhman småbolagsfond, där Nibe utgör 8,47%, en riktig stek. Sen har vi Proetos fond, där det utgör 6,13%, och sen Catella Sverige aktiv hållbarhet, där Nibe utgör 4,88%. Så det här är ju en toppenfunktion, tycker jag.
Det här är verkligen en toppenfunktion. Jag vet att den här kommer också bli ganska använd kanske av media, om det är ett bolag som stiger kraftigt, rapportrusar eller som faller kraftigt, att det är någonting in på aktiesidan på Avanza, och sen så ser man vilka fonder det är som har störst innehav. Det lär nog vara en... Det känns ju också lite svensk jante att man gottar sig annans olycka. Det ska man ju inte göra.
Eller lycka.
Men det kan ju vara lycka också när den går upp kraftigt. Då hoppas jag inte att janten faller in och säger gud förbannat, jag har inte den aktien, de andra har det. Men jag tycker det är roligt här, Johanna, när du var in på Nibe nu. För trycker man då på Öhman småbolagsfond A, då kommer man direkt in på den fonden. Och då kan man trycka här under detaljer. Och då ser man precis det vi har skrivit om, eller pratat om snarare då, att det är en UCITS-fond. Men den hade ju en jättestor stek i Nibe, den var ju 8,47%. Och då inser man att det är det där, ingen regel utan undantag. Det är den här undantagsregeln i UCITS-regelverket som vi har pratat om här, de här 10% stekarna, helt enkelt.
Mm.
Så med de orden får vi väl säga att då får vi wrappa ihop den här podden, och sen så får vi tacka för den här tiden i den här kalla källaren, och sen så inreder vi den nya studion, vi lägger ut lite bilder i sociala medier så att man får se hur det ser ut, och sen nästa vecka så har vi en gäst. Vi får också se om det är lite annat ljud i podden nästa vecka, för att vi har ju ljudabsorbenter och sånt där på väggarna, så det ska bli väldigt spännande att se kvaliteten. Men det är nästa vecka.
Då kommer Jon Hyltner från Enter småbolagsfond och pratar svenska småbolag med oss.
Och du uppviglar ju till att har man frågor, funderingar kring småbolag, skjut in dem i Facebookgruppen Avanza-podden. Berätta för oss, vad vill ni veta kring småbolag? För då tar vi med oss det. Och med de orden, stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det gott!